Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkiv Samtal. Den 27 november så medverkar jag i en livepodd i Tokyo. Sweet Wasabi heter podden. Med en japansk komiker som heter Kilara Sen, tror jag hon uttalar sitt namn. Ingen aning. Det är gratis och på engelska, så kom till Hard Rock Café i Roppongi klockan 14.00. Det är en timmes podd ungefär. Dagen efter så kör jag stand-up med Johannes Finnlaugsson och Daniel Miyauchi Andersson bland annat på Good Heavens Comedy Club i Tokyo. Mer info om de här grejerna och alla mina svenska stand-up-gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Jag vill också säga tack till alla som bidrar ekonomiskt till den här podden och min övriga verksamhet på patreon.com/arkivsamtal eller på swishnummer 0760-7247-28. Och ni som inte gör det ännu, var lite schyssta. Säg tack för all gratis underhållning som du tagit del av genom åren. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Ika Johannesson.
Hej.
Välkommen hit.
Tack.
Vill du sköta din presentation själv?
Nej, det vill jag inte.
Okej. Du är journalist.
Mm.
Just nu, du har jobbat mycket på kulturprogram på SVT.
Mm.
Vilka olika har du varit programledare för?
Jag har bara, ja, i och för sig är programledare sedan 6 år, en av programledarna för Kulturnyheterna. Och sen så har jag gjort några avsnitt av ett relativt nytt program som heter Kulturveckan, där du är med till exempel.
Just det.
Men det roliga är att folk tänker att jag är en SVT-person, men jag är egentligen frilansar bara för SVT och ser egentligen jobbet där som det som ligger längst bort från den jag är, som ju egentligen i grunden är skribent. Och reportageskribent.
Jo, det var ju så. Jag hörde talas om det för första början. Mm. Tidskriften 6.
Mm.
Som nyss kom med ett nytt nummer.
Mm. Vi skulle fira att... Eller jag tänkte så här, det har gått 10 år sedan drygt sedan vi la ner tidningen.
Mm.
Och vi la ner den för att jag fick barn med min dåvarande pojkvän som också var tidningens formgivare.
Mm.
Och då tänkte jag kan inte ha 2 bebisar samtidigt, för tidningen hade vuxit sig lite för stor för att bara palla och göra på fritiden som vi hela tiden gjorde. Men så har jag hela tiden också tänkt sen vi faktiskt la ner 2007, för att sen dess har det hänt extremt mycket på tidningsmarknaden.
Mm.
Att det finns i sig fler tidningar än någonsin, men det finns färre bra tidningar.
Finns det fler tidningar än någonsin?
Ja, men det finns ju typ en, om du går in på Pressbyrån eller om du går in på Pressstopp, det finns ju typ 1 miljard olika mattidningar, inredningstidningar, damtidningar, men tidningar, alltså mer tidningar som företag ser som marknadsföringsmöjligheter.
Mm.
Men det finns ju färre tidningar om populärkultur och framförallt om alternativ populärkultur, för att det är så otroligt svårt att driva tidning idag. Och det märkte jag inte minst nu när vi då gjorde ett jubileumsnummer.
Mm.
Ganska exakt 11 år sedan vi la ner. Och jag tycker, alltså för mig så är tidningen full av scoop. Vi hade, Saga Berlin har ju varit väldigt aktuell just nu med tanke på rättegången kring Polen i Hägersten. Vi hade den första intervjun med henne i maj, eller jag hade det.
Och det var efter hon hade gjort Polkonstverket, eller?
Ja, gud, ja, det var ju 2016.
Aha.
Så det var första intervjun hon gjorde och första gången hon pratade om att hon hade varit var offer i terrordådet på Drottninggatan. Och vi har, alltså jag tycker att vi har typ bara 100% scoop.
Mm.
Men nu har jag 1500 tidningar i pappas garage i Huddinge som han bara undrar lite, trummar med fingrarna. Bara, när får jag åka till Östberga med och slänga dem här? och jag, inte ännu i alla fall, så att jag försöker fortfarande sprida den, men folk köper inte tidningar längre. Inte ens mina kollegor, det är ju knappt någon journalist som vet att vi har släppt den, förutom till Fredrik Strage.
Men du jobbade med tidskriften Filter
tidigare också. Ja, jag var med och startade
den. Du var med och startade den. Och den verkar ju, den finns ju kvar.
Ja, den går faktiskt fortfarande väldigt bra.
Mm.
Men jag sa upp mig därifrån 2010 och då började jag på SVT som redaktör för Kobra.
Mm.
Och sen så har jag liksom varit kvar där. Och så gör jag andra saker vid sidan om.
Mm. Och det var när du var redaktör för Kobra, då gjorde du ett inslag om könsrock.
Ett helt program.
Ett helt program om könsrock.
Mm.
Och idag, vi säger att temat är Roy Rövmun och Binnike Bengts orkester.
Ja.
Men det är kanske lite för smalt att prata enbart om det bandet hela den här arkivsamtaltimmen.
Ja.
Vi kommer nog komma in på ganska mycket sidospår kring annan könsrock också.
Mm.
Men det var i alla fall mitt första möte med könsrocken. Det var deras kassettband Vanställd.
Mm.
Vi ska prata mer om det, men jag tänker att först så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Oh!
Jag tror vi börjar med det fasta. Välj drycken! Det var en ovanligt positiv reaktion.
Ja, men jag är törstig. Så att, och eftersom jag lyssnar inte så mycket på poddar för att jag hinner aldrig. Så att jag förstår inte heller nu om detta inslaget innebär något obehag för mig. Eller om det bara innebär att jag kommer få dricka vatten. För att jag är törstig.
Det innebär att du kommer få välja mellan 10-tal drycker.
Oh.
Och så får du ta något av dem och dricka under sändningen.
Mm.
Här kommer alternativen. Granat apelsinjuice.
Mm.
Faxekondi.
Oh.
Du känner till den danska drycken?
Ja, absolut.
Oatly havredryck. Fanta Zero. Ramlösa i smakerna granatäpple och nyss nämnda mango. Känd från ljudtestet som eventuellt har klippts bort nu. Så att lyssnarna sitter som fågelholkar.
Mm.
Sen har vi siciliansk citronsaft, som kanske egentligen mer är en matlagningsingrediens än en dryck.
Det låter dyrt och surt.
Det är surt, är det?
Mm.
Jag kommer inte ihåg om det var speciellt dyrt.
Mm.
Classic Coke, Coca-Cola alltså. Någon form av Fireball-kopia som jag hällt över i en annan flaska eftersom den gick sönder, originalflaskan.
Så den är full av glassplitter.
Nej.
Har du silat den genom ett kaffefilter?
Jag minns inte riktigt hur det gick till när det här. Fast jag skulle nog vara rätt rädd då. Ifall det var så att ifall det skulle kunna finnas glasbitar i den.
Mm.
Då hade jag varit den första som nojat upp mig jättemycket. Så det kan inte ha hänt.
Okay.
För jag hade inte kunnat släppa det då. jag lever kvar i den där gamla myten, du vet, som fanns när man var liten. Att du vet, en glasbit kunde vandra
Gud, ja.
In genom liksom blodkärlen upp och fastna i hjärtat och så dör man. Det trodde jag fram tills ganska nyligen.
Alltså att det var sant. Jag hör mig själv säga till mina barn att de inte får bada efter maten för att de får kramp. Liksom, allt det där sitter ju kvar.
Ja,
på med mössan nu. 90% av kroppsvärmen går ut det här. Var det några fler alternativ?
Ja, det kommer fler. Saranac Root Beer. Sen har vi Red Bull i smakerna kiwi, tropisk, apelsin och cola.
Mm.
Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Okej. Vad ska man säga? Alltså, jag kommer ju knappt ihåg vad det var nu.
Nej.
Root beer, äckligt. Red Bull har jag aldrig förstått. För att jag, alla sådana energigrejer går rätt upp i huvudet på mig.
Vad tror du om faxekondi?
Nej, alltså jag tror att jag kommer vara väl kanske näst tråkigast och ta granatäpple Ramlösa.
Mm. Det, ja, det är både bubblor och smak.
Ja. Det är, alltså, det är så mycket upp, det är så mycket så här ändå upphetsning att klara av just nu i munnen, känner jag.
Jag tar själv en Fanta Zero. Mm. Bubblor, smak och aspartam.
Perfekt.
Mm. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna.
Mm, gott.
Mm. Mm, mm, mm. Och vi ska sätta igång och prata lite om... men du... Vilket var ditt första möte med könsrock? Minns du det?
Ja, det minns jag tydligt. Det var Onkel Konkel på en kassett som gick runt i vår förort utanför Göteborg.
Vilken förort är det?
Det är en förort som heter Askim, mm, som går att jämföra med Bromma ungefär.
Lite rikare?
Jo, men alla, men ja, absolut. Mm. Innehåller en av Göteborgs absolut rikaste områden som heter Hovås.
Okay.
Men likt Bromma så är Askim en stor kommun, mm, som har, eller stor stadsdel. Det är inte en egen kommun, tror jag. Nej, men det finns också andra områden och helt vanliga medelklassområden. Och jag är uppvuxen i den mer sansade delen av Askim, som mm, var ett vanligt medelklassområde.
Okej.
Okay. Och det kom, jag tror det var min syrras kompis som kom hem med ett så här bland, inspelat band med några Onkel Konkel-låtar. Detta måste vara tidigt 88. För mm, jag hade bott utomlands och vi flyttade hem.
Vilket år var du född?
74.
Okej.
Okay. Så jag var... Ja, men jag hade inte fyllt 14 ännu. Jag skulle precis, det var året jag skulle fylla 14.
Mm.
Och det var låtar som CP Åke, Smek med Guran, IFÖ. Alltså de här klassiska Onkel Konkel-låtarna. Mm. Och jag tyckte ju att det var helt magiskt. Alltså mm, så sjukt.
Du gillade det direkt?
Ja, så in i, alltså jättemycket. Ja, men dels för att man var också precis rätt ålder, att det, man förstod ju givetvis direkt att det här är inte okej någonstans. Jag kommer att jag sjöng, du vet, CP-Åke när han sitter på sitt flak och sjöng nu Åke. Och det, jag sjöng det för mamma och hon blev jättearg och bara, sådär, du får absolut aldrig göra det igen och så, för att hon tyckte att det hånade utvecklingsstörda.
Mm.
Vilket det gör. Men jag tyckte det var helt magiskt. Och jag hade också en del koll på Eddie Meduza. För att det sändes ju ibland på tv ändå. Att det kunde komma. Det var ganska mycket livekonserter på 80-talet på SVT. Mm. Sena livekonserter som jag har försökt söka nu i arkivet efter. Men inte hittat. Så jag visste vem han var. Jag visste att mamma tyckte liksom inte att det var bra. Mm. Men för mig så har alltid... jag har inte riktigt varit så förtjust i Eddie Meduza förrän jag blev äldre. För mig då så var det verkligen så här bonnamusik, raggamusik. Medan mm, Onkel Konkel var lite mer avantgard. Lite mer experimentellt och det är liksom, ja, men mycket mer syntbaserat. Och bara lite mer sofistikerat. Tycker mm, jag. Och det tycker jag fortfarande.
Ja, alltså Eddie Meduza, det är ju inte heller... 100, alltså alla hans låtar är ju inte inom genren könsrock.
Nej,
heller.
Nej, det är klart.
Vissa av hans mest kända låtar skulle jag säga inte är könsrock.
Ja.
Ska vi först bara definiera lite vad könsrock är?
Mm.
Det måste du ha gjort innan.
Ja. Det gjorde jag ju lite när jag tvingade Cobra-redaktionen att göra ett helt program mm, om det. När jag var redaktör för Cobra. Det är ju fortfarande på riktigt en av de saker som jag i mitt yrkesliv som jag är mest stolt över i programmet. Ja, men det var så kul att göra det och det blev så uppskattat. Och det var ett sånt motstånd mot att göra det från många på redaktionen.
Mm.
Men sen så blev det ju hur många tittare som helst. Och likaså så sändes ju dokumentären med Eddie Meduza 2 dagar efteråt och vi hade puffat för den. Och det mm, blev ju, alltså de på Special var i chock över hur mycket tittare det var. För att ingen tror att det här har en publik.
Mm.
Men det har det ju. Så vad 17, ska jag säga något då välformulerat om vad könsrock är? Kan inte du göra det istället för att säga om jag håller med?
Ja, jag skulle nog säga bara att framförallt så är det snuskig, vulgär musik. Kanske mm, ofta ganska... B, Alltså så här, det är inte så välproducerat eller välskrivet, utan ofta ganska tramsigt, väldigt grovt, chockerande.
Ofta ganska flåshurtigt.
Flåshurt, alltså tänker du soundmässigt då?
Ja, lite så här att det är lite rött.
Det är ofta rätt glatt humör. Det är liksom inte som... Det finns ju annan JVVF-kultur liksom, som ska vara farlig och chockerande, som samtidigt ska vara skrämmande. Medan könsrock, ja, det är ofta ganska glatt och tramsigt. Och just tramsigt och men sex, kiss och bajs och en del rasism.
En del rasism, en del pedofili och
sexism, homofobi.
Ja,
de flesta så här förbjudna saker. Chockhumor.
Om man tittar på Medusa då är väl jag skulle bedöma en låt som Runkeball som könsrock, men en låt som då tar jag med en köp. Inte.
Ja.
Könsrock, trots att de låter exakt likadana.
Alltså musikaliskt.
Ja, musikaliskt och sådär. Men det, är du med på den uppdelningen?
Ja. Jo, det är jag. Var det någonting jag missade i liksom, avgränsningen i definitionen?
Nej, det tycker jag inte. Det finns nog snarare... Det är väl det att det är väl ett ännu större spann av äckel man kan ta upp.
Mm.
Men det måste vara... Det ska inte bara vara äckligt. Det ska liksom också vara fullständigt moraliskt förkastligt. Nej, men för att om man jämför till exempel könsrockslåtar, texter med till exempel dödsmetallstexter.
Ja, som du också ägnat dig rätt mycket åt.
Som jag ägnat mig mycket åt. Det var ju liksom min punk när jag växte upp just där i de förorterna söder om Göteborg. Mm. Där det så kallade Gothenburg Sound bildades. Och som ju också är väldigt tätt sammanbundet med just Binnike Bengt och Roy Rövmons orkester. Men det kommer vi till senare.
Mm.
Nej, men och i där handlade det om att spetsa barn och du vet all möjligt, all sköns monster, äckel. Men det
Men de försöker inte vara roliga på samma sätt.
De försöker inte vara roliga, nej, de försöker bara vara läskiga och någonstans så verkar det som att det är mer moraliskt accepterat.
Ja, det är intressant.
Mm.
Man kan ju prata om hur hemska saker man vill, bara man inte gör det på ett underhållande sätt. En regel som verkar finnas i samhället.
Som du har fått smaka på.
Ja.
En del.
Ja.
Am I right?
Jo då. Men jag... Alltså först, min första liksom... Första gången jag kom över chockhumor, det var nog med serietidningen Python.
Mm.
Alltså jag hade läst tidningen Mad innan som också var liksom lite åt liksom trams på ett ganska men det var inte så grovt, det var ändå ganska all American bra liksom sunda värderingar, men Python var liksom det var lite könsrock i serietidningsformat skulle man kunna säga, som jag då började läsa när jag var kanske 10-11.
Och du är 75 va?
78.
78, så när var du 10-11? Ja, men det var väl 88-89 då?
Ja, jag tror fast att Python kom 1990 eller något sånt.
Jag läste aldrig den.
Nej, men då kom jag ihåg att jag blev lite chockad, lite äcklad.
Mm.
Men tyckte samtidigt var spännande och kul. Och liksom värmdes upp till den typen av humor.
Mm.
Och sen kom min brorsa och hade då liksom en kopierad kassett med Vanställd. Som var då ett kassettband av Roy Rövmun och Binnike Bengts orkester. Och då var jag liksom redan uppvärmd till den typen av humor.
Mm.
Och tyckte det var jätteroligt. Och ganska spännande också. För jag visste så lite om vilka de var. Och det var ibland ganska svårt att höra vad de sjöng och sa. Och det var ändå ganska mycket grövre också än Python. Det var,
ja, det hoppas jag att det var. Med tanke på att Python ändå var typ en barntidning.
Ja, det var väl för tonåringar. Men alltså,
jo, men
Python var rätt grov
liksom.
Då också. Liksom. Uh-huh. Det var ändå... Alltså, det fanns en helt annan acceptans.
Ja, man har glömt hur annorlunda acceptansen var.
Ja, det var liksom att det var djupt rasistiskt. Liksom.
Mm, mm.
Det droppades en bomber till höger och vänster. Mm. Och liksom på ett väldigt så här bara... spontant och rätt grovt sätt. Och rasistiska karikatyrer av alla slag och liksom.
Mm.
Och det var ju liksom jämställdhet var inte Det var en väldigt smal subkultur som var intresserad av det.
Mm.
Och liksom... Ja, det var ju ganska... Det var ju både Python, men som Binnikebengt och Roy Römen. Det var ju liksom... Ja, men gick ganska långt i... Ja, men... islamofobi, funkofobi, homofobi framförallt kanske.
Ja.
Och så allmänt slapp kiss och bajshumor och sex och AIDS var det mycket också.
Mm.
Tidelag. All of the above.
Mm.
Men har du kan du någonting om det bandet? För jag har försökt läsa på lite på nätet och det är lite lösa rykten. Men du hade någon slags geografisk...
Ja.
Du antydde att du hade någon geografisk ledtråd i alla fall.
Ja, alltså jag har alltid hört samma rykten men aldrig känt att jag har behövt egentligen kolla dem eftersom jag inte har varit så superintresserad av just Binnikebengt och Roy Rövmund. För mig så är de en i och för sig rolig men en ganska blek kopia av Onkel Konkel.
Mm.
Och i och med att jag hörde Onkel Konkel först och de är så uppenbart influerade av honom så har jag aldrig riktigt brytt mig så mycket.
Är Onkel Konkel bara en person?
Ja, Håkan Florå.
Mm, som
han
dog.
Han dog 2009.
Ja.
Han var från Kalmar från början. Jag vet inte om det var fler med från början, det var det säkert. Men det var ju han som ändå var den som fortsatte. Nej, men så här, så jag mejlade en kompis som också ingick i samma dödsmetallkretsar som jag. För att ryktet har ju varit att det har varit den så kallade... Eller Göteborgs... legendaren, bajsmannen, som ju också alltid har kallats onkel i alla år.
Ja, vilket är förvirrande.
Det är förvirrande.
För bajsmannen ryktas vara då en av figurerna i Roy Rövnen och Binnikebengts orkester.
Ja.
Och som kallas onkel.
Ja,
inte var Onkel Konkel.
Ja. Jag tror att det är så här, att han kallas onkel, han är uppnämnd efter Onkel Konkel.
För han var så stort fan av Onkel Konkel.
Och framförallt för att han var så stort fan av kroppsvätskor.
Mm.
Jag var hemma hos onkel en gång. Det måste ha varit 1990.
Och då snackar vi inte om Onkel Konkel utan bajsmannen.
Nej, bajsmannen. Alltså den som sen blev känd för att han badade i Bajamajer på Hultsfred. Han heter Patrik.
Okay.
Och kommer från Göteborg. Eller kommer från samma del av stan som jag gör. Från Frölunda.
Och det ligger nära det.
Ja, det ligger liksom i det så kallade sydväst. Jag gick på Frölunda gymnasiet till exempel.
Mm.
Nej, men så att,
har du träffat Patrik då?
Ja, absolut. Han fick ju barn med en tjej 1990 måste det vara. Hon var 16 då och jag kände henne. Mm. Och jag var hemma i deras lägenhet.
Hur gammal var han då?
Men han var typ född någon sen 60-tal. Så okay. det var ju stor skillnad då.
Mm.
Då var det så här 5, då var väl han 19-20. Jag vet att några kompisar träffade honom med bebisen.
Okay. Han var 19-20 när han fick barn?
Ja.
Okej.
Okay. Och några kompisar till mig... det här är lite urban legend, men jag är ganska säker på att just den här är sant, att de träffade onkel på Avenyn och då bar han sin bebis i en plastkasse från Domus. Har du inte hört det förut?
Nej.
Simon! Nej, men jag var i alla fall hemma hos, han bodde i en lägenhet på Hisingen.
Mm.
Och jag var hemma där. Jag har inte träffat henne sedan dess. Jag minns inte ens vad hon heter, men jag minns att hon var väldigt, väldigt trevlig. Jag gillade henne. Mm. Och när vi var det, jag var ju typ rädd för honom.
Var det här då när han nyss hade fått barn? Han var i 19-årsåldern. Eller han var runt 20?
Ja, något sånt.
Och hon var 16. Och du var...
16.
Okej.
Okay. Ja. Och då var jag där. För att han hängde ju med dödsmetallgänget. Och med liksom kängpunkarna. Han är alltid hängt med de subkulturerna.
Mm.
Så att onkel var alltid med på alla spelningar och alla fester. Så han har ju funnits där i mitt liv jämt.
Liksom. Mm.
Men då i alla fall när vi kom till den här väldigt äckliga lägenheten på Hisingen. Så hade onkel en tröja på sig. Som var väldigt fläckig. Och så frågade jag vad det var. Då var det liksom bajs, kiss, hans tjejs mens, bebis kräk. Ja.
Hade han planerat det då liksom?
Nej, men alltså du fattar inte alltså hur grov han är och hur out there han är. Alltså,
jag har aldrig sett eller träffat honom. Jag har hört att dreadlocks har han väl eller hade?
Nej, men jag såg honom senast bara för några år sedan. Väldigt långa röda dreadlocks.
Alltså, så, röda dreadlocks?
Ja, han är rödhårig.
Mm.
Man ser honom inte lika ofta nu för tiden för att jag är inte i Göteborg lika ofta.
Men
han håller stilen, kan man säga. Det sista. Jag såg honom väl senast på en festival för 2 år sedan. Då satt han och söp i tältet jämte vårt. Och man bara kände så här, man vill bara gå därifrån. För att
och vad var det han gjorde liksom som... Alltså, han bajsade i folks tält på Hultsfredsfestivalen, eller vad var det liksom?
Jag vet egentligen inte vad som är sant. Men det sägs att han har bajsat i folks tält, att han har badat i bajamajor.
Alltså dykt ner
i och gått runt helt nedbajsat. Ja, men som någon form av svensk Gigi Allin, liksom. Och då, enligt ryktet i alla år, så ska ju då Binnike Bengt och Roy Rövmund vara onkel.
Mm.
Alltså Patrik onkel och Alf Svensson som var med i Göteborgs, det legendariska Göteborgs black metal-bandet Grotesk och sen i At The Gates, som är fortfarande ett av de stora banden inom svensk death metal, även om inte han är med längre.
Inte Alf Svensson från Kristdemokraterna?
Nej, inte, men det var alltid väldigt roligt att han hette det.
Ja.
Men han var också lite äldre, så att han var också alltid med, men jag var också alltid lite rädd för honom, för att ja, men när man är 16 är man typ rädd för punkare som är 19. Mm. Eller i alla fall, man håller sig på sin kant. Och jag mejlade en kompis idag i den här kretsen som bekräftade att så är fallet.
Jaha.
Och att när han köpte demon av dem så kom den levererad i en stomipåse. Det är så lätt roat. Men det är ju genialiskt, ja, om man det, ser till vad den innehåller.
Jag tycker det är, ja, om, jo, jag är väl kanske lätt roat, men just det tycker jag. Att leverera en demo i en stomipåse, det är snarare svårroad, att det är ett avancerat skämt. Att,
ja, men det är det.
Att ta jag... på en stomipåse också. Än om den begagnade stomipåse då, eller om det var...
Alltså, jag har ingen, jag vill inte veta ens. För jag är inte så att jag riktigt tycker det är så kul med... Jag
du
kan
tycka
du det är
som
kul.
Inte roade ut också just
nej,
nu.
Men jag kan tycka det är kul.
Jag
har inga problem med kiss och bajs, men det är inte som att säga, du vet, jag vill... Du vet, smörja in mig i det särskilt.
Nej, jag är inte jättesugen på att smörja in mig i bajs heller.
Nej.
Jag tycker det låter roligt.
Roligare än vad det är, kanske.
Ja, det ska vara roligt. Det är roligare att höra talas om någon som är insmord i bajs än, än att kanske liksom... Jag hade nog haft problem med att dyka ner i en bajamaja själv.
Ja, fy fan. Nej. Nej, men man är ju väldigt gränslös om man gör det. Alltså, senaste gången jag verkligen såg onkel utöver den här festivalsightingen som vi gjorde för några år sedan, det var när vi hade släppfest i Göteborg för, jag skrev en bok för, vad är det, 7 år sedan nu, som heter Blod eller död, tillsammans med Jon Jefferson Klingberg. Och när vi hade släppfest i Göteborg på Truckstop Alaska så var onkel där, vilket kändes väldigt logiskt. Men han var så jävla väck och så släpade han runt, alltså på riktigt släpade en tjej som var helt medvetslös. Alltså däckad, släpade runt henne på golvet som någon form av trofé.
I havet?
Ja. Året eller armen, och jag var bara så,
det hade låtit inte
är det frågan om? Liksom, så att jag sa till personalen. Men de var bara, ah, men det är hans tjej typ.
Mm.
Men det kändes som att inget, jag vet inte, jag kan inte sitta här och döma ut honom som person, men I don't know.
Man.
Inte superhärlig. Men ändå, givet ändå mycket till ändå Göteborgsmiljön genom åren, får man säga.
Truckstop Alaska, jag tror jag varit på festen någon gång. Jag får fortfarande spam från deras mailutskick.
Det var de håller på att lägga, alltså, Göteborgs stad har börjat bråka med dem. Det är ju ett fantastiskt ställe. Ett helt otroligt ställe. Det finns ju inget liknande i Stockholm på något vis. Göteborg har alltid haft en mycket, mycket bättre kultur när det gäller svartklubbar och klubbar i marginalen än vad Stockholm har haft. Mm. Eller men det finns ju svartklubbar här med, men där har det varit en mycket mer etablerad värld som lite har tillåtits finnas, även om liksom polisen givetvis har koll. Men nu så är det så jag tror det fortfarande är så att de har förlorat alkoholtillståndet, och det är helt osäkert ifall de kommer fortsätta. Men vilket är jättesynd.
Ja.
Det blir så.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag har inte, det är ingen svart klubb, men jag har inte varit på klubb Röv. Har du varit där?
Nej.
Det är ändå en klubb i Stockholm nu som tillägnas könsrock.
Jo, men vänta, det är de som ska ha spelning, som har haft ett arrangemang på Kraken och ska ha ett till nu.
Jag vet inte riktigt.
Där är det Medusas, där hyllningsbandet ska spela.
Jag har inte så bra koll på det. Alltså jag träffade dig på Fredrik Strages senaste releasefest.
Mm.
Och då var det en man från Klubb Röv som kom fram till mig då som liksom, jag har ju, den genren jag, alltså låten Knulla barn, man skulle ju med lite god vilja kunna kalla det könsrock.
Mm.
Kanske inte rock, det är väldigt...
Nej, men könsrocken har ju ändå tagit sig nya uttryck.
Ja,
som vi konstaterade redan i Cobra 2011, och där var ju faktiskt Mr. Cool med.
Ja, du kontaktade mig när du skulle göra avsnittet.
Mm.
Jag kommer inte ihåg i vilket syfte.
Jag intervjuade ju dig till det avsnittet.
Ja, just det, jag var med
båten
på
båten.
Just det.
Alla kan ju faktiskt titta på, det hela avsnittet ligger på YouTube.
Mm.
Och själva anledningen till att vi fick göra avsnittet för SVT, eller liksom att det ändå skulle vara rimligt att göra något om något som är så sexistiskt och grabbigt, var ju att just då så dök upp en artist som heter Lilla Lovis, som jag tyckte var jävligt rolig. Och så själva ramen till programmet är ju inspelat kring hennes släppfest på den här punkbåten Vielle Montagne. Och jag minns att jag intervjuade dig på däck. Och att du var svinväck och sa så grova saker som jag ville ha med, men jag fick bara helt nej av redaktionen.
Ja, men det kom.
Men du sa till och med grovt, till och med för att vara du så var det
var
grovt.
Det?
Jag minns inte vad du sa, men fullt, jag minns att jag, ja, du var helt...
Eller hög, jag vet inte.
Någonting var det. Helt
men,
väck.
Men jag minns att... Jag minns att det var med lite på någon sån här bonusmaterial på SVT. Att man kunde klicka på så här lite extra klipp på SVT Play. Eller vad det nu hette på den tiden.
Ja, det var säkert på någon hemsida.
När man gick in på SVT så var det så här, här kom lite bonusmaterial. Och så kunde man se mig prata där. Men då kanske jag inte sa så grova saker. Men Nej. Det var nog faktiskt för att jag är kompis med Lilla Lovis. Och var ju då på... alltså när hon släppte sin första låt då, vad heter den? Jag spottar aldrig ut min snus innan jag suger kuk. Mm. Eller nej, det heter nog bara jag spottar aldrig ut min snus. Men då ska man ihåg att jag skrev då på min blogg om hela den grejen.
Mm.
Så det var väl kanske så du kontaktade mig. Kände du till den här personen?
Ja, eller så har du skrivit om annat kön. Jag vet inte.
Nej, men jag kommer ihåg nu hur det var. Du ringde mig då till och med. Alltså, du hade intervjuat mig angående Simon som var 20 dagar innan.
Ja.
Och sen så när jag skrev om Lilla Lovis på min blogg.
Ja, säkert.
Och det blev en grej, så hörde du av dig.
Ja.
Och sen så frågade du mig. Alltså, då pratade vi lite om könsrock. Och då så tipsade jag lite om liksom Rappar i samverkan och Mr. Cool och...
Dubbeltrubbel, ja, för det är klart att Mr. Cool kom från dig. Det är ju helt uppenbart. För att jag hade liksom ingen koll på den ändå.
Vilket år var det här?
2011.
Mars.
Ja, för jag kollade upp det innan jag kom hit.
Men för då hade jag nog knappt träffat Anton Magnusson.
Ja.
Men jag kände ju till, jag hade börjat lyssna på musiken. Så det var nog så då att jag tipsade om det. Mm. Och sen var det, för jag startade den här podden 2012. Mm. Och då var han en av de första gästerna.
Just.
Och vi hade knappt träffats innan han var gäst här då.
Mm.
Ja, men så då var det med. Då var det någon av hans låtar med.
Ja, det är ett väldigt roligt klipp.
En stillbild av vad det var från... Alltså han var inte med som gäst utan...
Nej, det var bara som klipp på modern eller samtida könsrock.
Ja, liksom. Och de tagit sig för nya uttryck.
Ja, men precis. Ja, men det som vi ville med det programmet och som jag tycker är intressant med hela genren är ju varför den är så långlivad. Och ändå har influerat så många människor inom olika kulturyttringar. Att det är så många, i alla fall i vår generation och äldre, som har en relation till de här låtarna. Och jag tycker att det är intressant att förstå varför vi dras till sån här musik. Sen, alltså jag såg om avsnittet nyligen och oklart om vi verkligen kom fram till något eller inte. Därför att jag kan också tycka att, som man också, du vet, när könsrock ska tas upp i lite mer finkulturella sammanhang som det har gjorts under de senaste åren i poddar och sånt, att det är ändå liksom ett ämne som är lite mer...
Det finns ett snedtänkt avsnitt som...
Ja, men precis.
Vem var det som var gäst i det avsnittet? För det var inte du?
Nej, jag vet inte.
Jag kommer inte alldeles ihåg.
Men jag är så dålig på att lyssna på poddar. Jag förstår inte hur fan folk hinner. Jag hinner ingenting. Jag bara jobbar hela tiden och när jag väl försöker lyssna på något så försöker jag lyssna på musik. För att det hinner jag inte heller göra. Så att jag ligger väldigt mycket efter i poddvärlden. Men det intressanta tycker jag är när man ska försöka då ta den här musiken på allvar och analysera. Men varför behöver vi den och varför finns den och vad har den för betydelse? Jag ser Johan Kugelberg i vårt avsnitt säga att det är som Albert Camus, det är den absurda människan, vi är kiss- och bajsmaskiner, vi måste förhålla oss till det. Och sen så det finns säkert sådana lite finkulturella förklaringar, eller också så här, ja, jag får inte göra detta, jag gör det för att det är kul. Jag vet inte om det behövs så mycket mer förklaring än så heller. Jag vet inte, vad tycker du? För jag intervjuade ju dig, jag kallade ju in dig till det första avsnittet jag gjorde av Kulturveckan, som är ett kulturdiskussionsprogram som går på SVT. För att jag just ville prata om varför man går över gränser och varför man gör, till exempel som i ditt fall då, låttexter eller också inslagen i tv-serien som jag just nu har glömt vad den heter. Den som du och Fredrik...
Samhällsljud,
precis. Huvudämnet var ju... Sacha Baron Cohens nya tv-serie om USA. Men just för att prata om varför gör man en låt som knullar barn? Vad är det man vill uppnå? Och det var ju det jag hade hoppats på att vi skulle prata om. Men sen så blev det ju inte så av olika skäl, vilket vi kan komma till sen. Men om jag frågar dig nu, varför gör man en låt som knullar barn?
Ja, det är ju... på grund av humor, för komisk effekt. Och det är ganska, alltså, folk skämtar ju om tabun. Och alltså det känns som det har nästan alltid funnits med inom humor, att det finns olika tabun, och så när man inte får säga någonting så bryter man det tabut och då börjar folk skratta. Men det är ju...
Eller som i knulla barns fall, rasa.
Ja, ifall man tycker det är för grovt så är det. Men det är väl också att folk höjer volymen på det grova ju mer åren går. Det hade ju, om man liksom ska backa bandet då, om vi tar utgångspunkten Roy Rövmun och Binnike Bengt som är inspirerade av Onkel Konkel. Och Onkel Konkel, kanske kom han ur Eddie Medusas fotspår, skulle du säga?
Ja, alltså, de är ju så himla olika. Jag kan tänka mig att han kom, alltså jag vet inte.
Nej.
Jag kan bara spekulera i att det är väl klart att han säkert hade lyssnat på honom. Men jag kan tänka mig också bara, alltså, fula visor rent generellt, att han bara skruvade till dem ett extra. Jag menar, till och med min pappa som är ju skivsamlare, det är också, tror jag, en anledning till att jag har ändå tyckt att det var så kul med, och tycker att det är så kul med sånt där skämt, att jag har liksom utsatts ganska tidigt för, vet, han hade någon kassett med fula visor och hade någon bok.
Här, Finn Zetterholm.
Jag tror inte det var just Finn Zetterholm och Bengt Sänd, va?
De gjorde en folklor.
Precis, folklor.
Tänk om jag fanns hemma hos ganska många av mina kompisar.
Ja, men absolut. Och det fanns ju överhuvudtaget böcker med så här runda skämt och sånt på ett helt annat sätt. Så att det är ju inte säkert att det kommer från Medusa. Det kan ju vara att han bara skruvat till det, men jag vet inte.
Nej, men man brukar ju liksom, typ om man snackar om könsrock, kanske först och främst Johnny Bode då. Och sen är det Medusa, Onkel Konkel. Och sen... har det väl inte kommit någon som har varit så jättestor inom genren?
Kristet alltså nu... utseende.
Just det. Jag har inte lyssnat så mycket på Kristet utseende.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Men är de så extremt grova?
Jag kan faktiskt inte svara helt på det. Men de har i alla fall, det är i alla fall ett namn, ett av de namnen som är störst om man ser till modern.
Men det är också för att namnet är så klistrigt. Att folk tycker det är namnet det är så skojigt.
Det är ett väldigt bra namn. Alltså. Det är ju otroligt bra.
Heter man inte till och med The Kristet utseende?
Jo, absolut.
Men sen så blev ju då liksom många, eller Färska Prinsen var den första inom den genren i Sverige, liksom inom hiphop.
Mm.
Om man nu säger liksom köns hiphop som nog blev riktigt stor.
Ja, det är ju en värld som har helt liv. Gått mig förbi.
Och de, alltså, ja, jag tror att liksom just Keffat Liv var nog också de första jag hörde som var ganska grova med så här pedofilhumor.
Mm.
För det, alltså, även om man lyssnar på, alltså, när jag lyssnar på tidig könsrock, eller liksom då Onkel Konkel och Binnike Bengt och Roy Rövmun, så jättemycket, jo det var kanske en del pedofilhumor.
Jo.
Men jag minns inte så.
Jo, det var jättemycket det? Pedofili.
Mm.
Förkrympt gubbkuk av, för, det är en sån tungvrickare, förkrympt gubbkuk av stål, till exempel.
Mm. Där är det mycket
små pedofil. Strålar av sperma. Alltså, ska jag säga fler? Nej, men alltså, det är ju verkligen. Det är klart, det fanns jättemycket pedofili då. Mm.
Nej, men jag tänkte på den kassetten Vanställd då, som är det mesta, som är, jo, det var väl så här, det var en låt som utspelade sig på Saltkråkan. Då var det väl en del, där är det ju en del barn, med, och även Barna i Bullerbyn. För det var mycket så här parodier på kända fenomen. Det var ju då,
ja, men det är nog, det är ändå lite könsrockens signum, att man tar grejer som är lite småkända och gör om
dem. Nej, ja, där hade de, på Vanställ var det ju då, Kapten Zoom blev Kapten Bög.
Mm.
En Lilla Blå var en tecknad film som en elefant som jag kollade på när jag var liten.
Mm.
Det var mycket 70-tal och då blev det Lilla Bög.
Mm.
Det var väldigt mycket böghumor.
Extremt mycket. Och väldigt mycket utvecklings, alltså funkofobi.
Jo, verkligen.
Väldigt mycket om CP och mongo.
Ja.
CP, mongo och bög var väl egentligen det vanligaste och pedofili.
Ja, och
en, och bajs och kiss, givetvis.
Ja, och jag lyssnade ganska nyligen också på vad heter de? Är det en Jodla med Siv? Kan det vara det?
Mm.
Eller är det, nej, Snorleafs tror jag det. Har du hört dem?
Nej.
De har, det är liksom parodilåtar. De har då en låt som heter Neger Mongo.
Mm.
Som är Eye of the Tiger. En parodi. Den finns ändå på liksom Spotify med 250 000 lyssningar eller någonting. Eller 600 000. Alltså, och de har även gjort Fyra Bög och Leif Loket Olsson. Som är, ja, Fyra Bög och Coca-Cola.
Jag fattar. Ja, men det är det som är komplicerat med hela den här världen. Alltså, jag tänkte lite på det när jag...
Moraliskt komplicerat, eller?
Ja, nej, men alltså...
För det är ganska okomplicerat som humor betraktat.
Ja, nej, men det är väl klart. Det är väl, det är väl enkelt på alla sätt och vis. Men, nej, men det är klart att det är moraliskt komplicerat. Och jag tycker att det blir mer moraliskt komplicerat ju äldre man blir. I alla fall i mitt fall. Att så här, jag hade mycket mer tålighet när jag var yngre. Men, men sen handlade det också om att jag jobbar på SVT. Liksom, vad kan jag sitta och säga i den här podden, till exempel? För att eftersom jag frilansar för nyhetsredaktion, jag jobbar på nyhetsdivisionen på SVT, även om jag inte är fast anställd utan bara frilansar, så påverkar jag ändå den arbetsrollen väldigt mycket vad jag får säga och vad jag får göra offentligt.
Vad till exempel skulle du inte få säga? Eller liksom, vad finns det för begränsningar?
Jag får ju inte säga på något sätt vad jag röstar på.
Men.
Jag får inte... jag skulle aldrig få gå i första majtåget om jag skulle vilja. Jag får inte gå i pride-tåget heller.
Men det är rätt höga krav.
Ja, men det är det. Det är det. Men det är, då kan du fastna på bild. De har ju inget emot pride i sig, för att det är en mänsklig rätt. Alltså, att få vara homosexuell är ju givetvis en mänsklig rättighet. Men pride-tåget handlar ju ganska mycket... Det är ju ganska mycket politiska krafter som går i det tåget. Och då får inte jag hamna på bild med till exempel... Ja, men Fi eller Centern eller vilket nu det kan vara. Liksom.
Men du får inte gå liksom själv i Pride-tåget?
Jag tror att Pride-tåget är mindre komplicerat, men Men helst inte. Nej, det är ganska höga krav på vad jag skulle inte få DJa på en Coca-Cola personalfest liksom.
Nej.
Jag får inte göra något som jag får inte heller i mitt frilansande göra någonting. Jag menar allting är väl en jag menar skriver jag för Dagens Industri Weekend som jag gör ibland eller för DN eller för Vi läser, det är ju kommersiella produkter, men det är ändå också du vet, ändå kulturinstitutioner om man säger. Men jag skulle inte få du vet, jag skulle inte kunna göra en podd och den skulle kunna ha reklam i sig och vara sponsrad.
Nej.
Jag skulle inte kunna, jag kan ju vara som gäst igen, som representant, men jag skulle inte kunna ha det själv och få pengarna själv.
Jag tycker det känns ganska obehagligt alltså när men ibland jag har kompisar då som har jobbat på SVT som har varit med i poddar och sen så har de kommenterat någonting liksom, till exempel den här Jesper Röndahl
Svenska Nyheter
med Kina-grejen och liksom direkt om det är en livesänd podd så var det någon som liksom blev direkt kontaktad av liksom folk på SVT. Vad har du sagt? Skriv vad du har sagt. Alltså det känns som en sån åsiktsregistrering eller övervakningssamhälle nästan.
Fast man måste också förstå, och det är också svårt att se om man inte är inne på SVT, det är att det är sånt extremt tryck på SVT just nu från alla håll.
Mm.
Och det är både, alltså högern säger att vi är kommunister, framförallt vi på kulturen då, vi är kommunister och det är helt uppenbart att vi är kommunister på hur vi väljer att beskriva alla nyheter. Medan vänstern säger att, ja men vadå aktuellt, ta in Jimmy Åkesson titt som tätt. De har gjort mer för borgerlighetens och högerextremistens framfart än någon.
Mm.
Så att vad vi än gör, och det var ju det som gjorde att precis den sortens kampanjer var ju det som gjorde att upplägget kring intervjun med dig i Kulturveckan var tvungen att ändras samma dag som vi skulle spela in programmet.
Och vad var det som hände?
Ja, men det som hände var, det är liksom ett helt nytt medie, det är ett helt nytt medielandskap sedan ett par år och ett helt nytt via sociala medier och det sättet att alla uttrycker sin åsikt precis hela tiden obehindrat gör också att det är ju väldigt många organiserade åsiktskampanjer som sammanställs, som SVT utsätts för väldigt mycket som inte de pratar så mycket om. Men det hade ju varit extremt mycket motstånd mot att du och Anton då skulle vara med i Slängda i brunnen.
Mm.
Och hela det gänget med Skäringer och Cissi Wallin och de har ju väldigt, väldigt, väldigt många följare som blir väldigt upprörda. Så att när kulturchefen hörde att, för vi ville prata, min tanke var så här, vi ska prata om Who is America, Sacha Baron Cohens nya.
Mm.
Nya serier. Bra. Vem ska vi ha då? Ja, Gustav Hammarsten, skådespelaren. Han var med och spelade in Bruno. Ja, men då blir perfekt att prata om. För där iscensatte de ju också riktiga scener där de provocerade publiken. Genom bland annat homosexuella scener. Så att till exempel att den här MMA-publiken blev helt galen. Så han utsatte sig ändå i riktiga situationer. Och tänkte, okej, vem ska man prata med i Sverige? Ja, men då pratar vi med dig. För att samhällsjudo är ju i min värld så nära hur Sacha Baron Cohen jobbar som man kan komma. Plus att under sommaren så hade eller när 17 var där, jag blev helt tidsfel. Ja, men alla månaderna innan så hade hela Mr. Cool-debatten, knulla barn-debatten varit. Då hade jag bara läst texten och inte lyssnat på låten och tänkte inte så mycket mer på det. Jag tänkte, ja men det var ju en poänglös text. Ja, jag snark, men det är klart, det här ska få finnas. Men sen då när vi förberedde det här programmet så lyssnade jag på låten.
Mm.
Och tyckte ju den var så rolig att jag höll på att svimma. Alltså den var, tycker den är så jävla kul.
Men var det bara leveransen av texten som du tyckte var...
Ja, nej, men då blir ju texten kul. När man skriver texten bara rakt ner så är den ju väldigt platt.
Ja, jag har svårt att se den liksom. Ja. Att inte höra liksom rösterna
precis.
Med läsaren.
Nej, men att bara läsa den så och inte veta någonting om hur den låter som inte jag visste då. Då kändes den liksom inte så superskarp. Men sen när jag väl då hörde låten så var det så här, men gud, vad är det folk bråkar om? Alltså det här är helt galet. Så då vill jag givetvis prata om den i det här inslaget i programmet med dig. Och också prata med Gustav om det och prata om kultur på gränsen. Så då var planen att du och Gustav skulle komma in och sätta er och vi skulle börja prata om Sacha Baron Cohen och hans nya serie.
Mm.
Och den sortens arbetssätt. Sen efter det skulle vi komma över till, ja men Simon, du har också varit på tapeten senaste månader på grund av det här.
Mm.
Och så skulle vi tillsammans diskutera, var går gränsen, vad fyller det här för funktion, har det någon funktion, etc. Men på morgonen, precis samma dag vi ska spela in, vilket är samma dag som det sänds, det spelas in live on tape, så får vi, då säger kulturchefen att Simon Gärdenfors får inte komma in i studion och prata om någonting innan han kommenterar Knulla barn. För att våra tittare kommer, det kommer bli förvirrande för dem. Han är känd nu för en sak. Och därför måste han prata om den först. Och jag var helt emot det, för att jag förstod att säger vi ordet knulla barn, då kommer vi aldrig komma tillbaka till Sacha Baron Cohen efter det. Att det blir väldigt svårt, men det var, ja, det var så vi var tvungna att göra. Så att vi bjöd in, det började med att Gustav Hammarsten kom in, pratade om Sacha Baron Cohen, sen kom du in och jag måste fråga om Mr. Cool. Det första jag gör, och knulla barn. Vilket givetvis då leder till att det blir en diskussion om huruvida knulla barn är bra eller dålig humor, som var ungefär det exakt sista jag ville med det samtalet, för att det var inte relevant i den stunden, för det hade redan diskuterats. Det var ju det jag hade pratat om det var bra eller dålig humor. Men sen vad jag inte visste, för att Gustav hade inte sagt till någon att han avskydde låten. Vi visste inte det, så jag var helt blindsided när han började prata. Och jag försökte ju verkligen svänga in det på en könsrocks, du vet, spår mot slutet av samtalet. Men det gick liksom inte, så att det samtalet blev inte alls som jag hade tänkt. Och jag var skitarg och blev faktiskt uppringd av kulturchefen på kvällen som sa så typ att ja, men jag fattar att inte du ville det här, och det är mitt beslut. Jag står vid mitt beslut, jag står fast vid mitt beslut. Du kan skylla på mig. Men jag vågade ju inte ens ringa dig. Det får man googla efter själv. Nej, men jag skämdes ju så inför dig, för att det kändes som att så här, det var inte alls det som jag hade sagt att det skulle handla om.
Det var ditt fel att det blev så. Alltså.
Men ändå, jag hade hoppats att vi hade kunnat, jag tycker att ett kulturprogram i SVT ska kunna ha det förtroendet för sina tittare att man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Men just nu så är det ju ingen som tror att människor kan hålla två tankar i huvudet samtidigt i den generella debatten och i media. Så att det var väl naivt av mig, men jag är fortfarande sur. Alltså, för det var dessutom mitt första program. Så att jag hade verkligen, du vet, tänkt ut att fy fan vad det här programmet kommer bli intressant. Men så blev det bara...
Det är svårt också, det formatet, att hinna liksom diskutera någonting. Det känns,
ja, men vi hade ändå 18 minuter.
Ja, just det.
I tv-tid så är det väldigt, väldigt mycket.
Jag tänkte också på, för Sacha Baron Cohen har ju gjort en del pedofilhumor.
Ja.
Det hade varit intressant att höra hur Gustav...
Ja, men vi hann ju aldrig komma dit.
Nej, vi hann inte det. Hur han liksom...
Nej.
Men jag tyckte det blev på ett sätt lite kul att... alltså så här, han... För jag tyckte han inte hade så starka argument.
Ja, det här kan han ju, för jag kan förstå folk som har sådana argument också. Jag fattar det, även om jag inte har dem, så har jag jag fattar ju att folk reagerar. Nej, men det var faktiskt på Facebook, så hade jag lagt upp en länk. Så är det en gammal klasskompis till mig, som uppenbarligen då inte var med och lyssnade på Onkel Konkelbanden, en tjej som la upp en screenshot av dig i rutan på Kulturveckan. Jag var inte med i bilden och bara sagt så här: vilka jävla idioter bjuder in den här jävla idioten? Och den dyker upp i min feed och jag bara känner så här: ska jag svara på detta? Ja, det är ju jag som är programled. Vad är det här liksom, är det här ett aggressivt påhopp? Eller så att jag bara lät det vara. Men träffar jag henne så kommer jag behöva fråga. Men du var ju fan, alltså vi hade ju lite snack på redaktionen efteråt, därför att du hade med dig din flickvän och hon hade någon form av läskburk.
Det var faktiskt en strong zero.
Ja, nej, men jag vet inte ens vad det är, men alla undrade så här till slut, bara så här, var de packade när de gick? För att det kändes som att de var lite svajiga. Och jag var mer så här, det var de säkert.
Ja, det var inte liksom en planerad grej då att supa, utan det var så att, för då bodde min flickvän i Göteborg och var bara nere och hälsade på.
Uppe, man åker upp till Stockholm från Göteborg, Simon. Uppe.
Ja.
Sagt från en som faktiskt är från Göteborg.
Just det. Och då så tänkte jag, jag ska vara med i det här tv-programmet, men du kan ju vara med och hänga liksom backstage, eller vad man säger, i green roomet.
I the green room.
Och sen så precis innan vi skulle sticka så fick hon liksom mensvärk och blev så här, fan jag... Och vi hade liksom inga värktabletter eller sånt där.
Ja, men alkohol funkar ju bäst mot
mensvärk. Från frågan, har du någon alkohol? Liksom. Så, jag har Strong Zero, den är också...
Vad är det?
Det är en japansk alkoläsk.
Jag har hatat alkoläsk, så jävla äckligt.
Som är en Chochu Highball. Mm-hmm. Chohai, som det kallas. Men den är väldigt stark, den är ofta så 9% eller någonting. Och jag tänkte, vi hade ganska bra distör liksom, och tänkte, men ta med den, det är ingen som kommer att se att det är alkohol. Det ser ut som liksom mer en vanlig läskburk. Så kan du dricka den så slipper du ha ont liksom.
Ja, men alkohol är ju bäst mot mensvärk, sjukt nog. En stadig whisky liksom.
Då satt hon och drack den.
Hade det gött?
Ja, det var väl säkert lite kul.
Och en subversiv handling, supa inne på SVT. Fränt!
Är det förbjudet på att supa där inne?
Det är klart det.
Har de sådana regler? Så att man
men det är klart. Men jag tror på riktigt inte ens att man egentligen får bära in systemet kasse. Jag ska återkomma om detta, men jag tror faktiskt inte att folk gör ju det ändå. Men jag tror inte att man egentligen ska det. Ja, men fan, det är public service. Alltså... Det är, alltså för mig som public service-person som ändå har gått journalisthögskolan och är en ganska stel, etisk liksom, person. Jag jobbar inte för kommersiella medier, jag är ju väldigt så här, DN, SR, SVT. Jag tycker att det är fullständigt...
Inte DN, ett kommersiellt medier.
Jo, men det är ju det, men det, jo, det är klart att det är. Men det är ändå, du vet, det är inte så här Metro, eller det är inte TV4, eller liksom så här. Nej, jag tycker att det är fullständigt rimligt att jag har de här restriktionerna på mig. Eftersom jag är ett ansikte. Men det är ju många som tycker att det är helt sinnessjukt.
Jag tycker det, den här liksom, det kontrollerande delen av public service är ganska sjuk.
Ja, men annars kan det ju inte vara public service.
Jo, de hade kunnat slappna av lite. Och bara så här, ja, men om de får kritik så kan man bemöta det med ett ja.
Ja, men så här,
det är så här, ja, säg att vi är kommunister, säg att vi gör
SD. Jag kan tycka att SVT är för ängsliga, det tycker jag också. Jag tycker också att de borde kunna bara slappna av i sin generella auktoritet. Men problemet är att de ständigt är under någon form av antingen attack eller risk att förlora liksom, våra medlen. Det finns ju ändå ganska starka krafter som vill ha bort public service helt. Och den allmänna opinionen kring public service är ganska röten hos stora delar av befolkningen.
Jag tror kanske att opinionen hade blivit bättre, att folk hade gillat det mer och hade velat ha kvar det mer ifall de hade varit lite mer avslappnade och inte varit så löjliga och kontrollerande och sådär.
Men vad menar du? Alltså, du måste faktiskt ge ett exempel nu.
Men det var väl ett exempel att om någon som jobbar på SVT och bara pratar om liksom det här Jesper Röndahl-gate. Liksom, att man blir för ett sms direkt. Vad har du sagt?
Men det var ju...
Skriv vad du har sagt.
Jo, och, men det är väl för att de ska kunna veta, eftersom de vet att de kommer bli kontaktade av 1000 kinesiska medier direkt, måste veta vad han har sagt så de vet hur de ska förklara det och kanske backa upp det.
Ja, men också det här du berättade om att... att jag måste prata om det. Även om jag är med i ett annat sammanhang som jag kanske inte handlar om låten knulla barn, så måste jag prata om det, för att annars kommer de få jättemycket kritik.
Ja, det tycker
för
jag är helt sinnessjukt.
Det är också ett exempel på...
Jo, visst. På det sättet tycker jag att
liksom
det är...
Hur, att de hade kunnat slappna av mer.
Men låt dem.
Folk mejla och ringa. Det är så här, vi vill ha med honom. Vi pratar om någonting annat nu. Okej, hej då.
Du borde fan bjuda hit någon från SVT-ledningen, alltså på riktigt.
Nej, men
typ Eva Bäckman, som är program... För det första är hon helt asgrym på alla sätt och kan prata om säkert skev kultur som du gillar. Plus att hon är den som sitter och tar beslut om vilka program som ska sändas. Så det, det finns mycket att prata om, men det ska vi inte hålla på och tjata om här. Men,
ja, det är ju det är kanske i din värld en stor fråga, men det är så här, kanske skulle jag kunna... Alltså så här, den här internpolitiken på SVT.
Rimligt. Låt oss prata mer om kiss och bajs nu då.
Du satt ändå på mer fakta då om Roy Ravmund och Binnike Bengt
än vad jag trodde.
Ja, nej, men för det verkar vara rätt hö. Alltså det finns en del rykten. Jag kunde bara läsa, jag visste inte att det var bekräftat då, att det var bajsmannen till exempel som...
Nej, enligt min kompis bakom. Anders då i Göteborg så är det han känner ju dem. Så att det, så att vi får säga att han säger det, jag säger det inte.
Okay.
För jag vet inte.
Nej, men det känns ju som det har ändå, det är något av ett scoop.
Det är så du får marknadsföra den här podden.
Har du lyssnat på några andra? Men Onkel Konkel, var det liksom, lyssnar du fortfarande på Onkel Konkel ibland, eller var det länge sedan?
Alltså någon gång, jag kan inte säga att jag gör det så himla ofta.
Nej.
Men jag tycker fortfarande att det är lika bra när jag hör det. Det är ju det. Men jag tycker att det är, alltså idag, som ju också är lite av en yrkesskada tror jag, och också en public service-skada, så det blir så mycket tänk, okej, varför tycker jag det här är kul? Att den här musiken finns, ja men leder den till, du vet, att befästa fördomarna, hur känns det för den CP-skadade, att CP-åker sitter på flaket, du vet, alltså jag tänker, hur känns det för mongosarna, att, ja men, det snurrar vidare i någon form av så här moralisk diskussion i huvudet för mig, som lite tyvärr kan ta udden av musiken ibland, men okej, inte jätteofta, men jag, ja, det leder till tankar idag som jag inte hade förut.
Mm. Nej, man kanske behöver vara lite packad för att uppskatta,
ja, lite
det helt.
Packad. Ja, men sen också, jag är en 44-årig tvåbarnsmor, du vet, som så här ändå jobbar och fixar så att allt ska funka i familjen. Sånt är så här, ja, fan. Men ibland kryper det fram ändå.
Mm. Jag tänkte på det här på alkohol inne på SVT. Jag tror en av de första gångerna jag var med i SVT, så det var i programmet Garage, tror jag det hette.
Det kommer inte jag ihåg.
Det var nog till och med Utbildningsradion.
Mm-hmm.
Men de hade ett musikprogram, och då hade jag och Frej just släppt ett par låtar med far och son.
Mm.
Och vi skulle uppträda live i studion där. Och så var det Christian Antila och Sofia Somaggio.
Mm.
Eller Somaggio, jag vet inte om man uttalar det.
Vet inte.
Somaggio. Men då så kom jag att jag kom in på morgonen och jag var nog lite bakis. Och det stod, Christian Antila hade en flaska så här Brämhultsjuice på bordet.
Mm.
Och då när han var på toaletten så tänkte jag, men jag snor lite av hans juice för jag var så törstig. Men då var det whisky i hans, han var nog rätt packad på...
kanske mer fylla inom SVT vad man tror.
Det är mer skapsupande. Och så kommer jag ihåg att Sofia Somaggio då var, hon försökte ställa in, hon ringde och sa att hon var sjuk, men de lyckades övertala henne och komma dit i alla fall. Jag tror hon var säkert också bara bakis.
Ja.
Och sen så gjorde vi fick ändå liksom säga rätt grova saker i SVT. Jag tror till och med fan att det ligger på YouTube när vi uppträder och Frej säger raden knulla barn som Alf Svensson redan. Men det gav vi, det var ingen som, och då var det ju då inte Alf Svensson i Roy Rövmen och Binnik i Bengts orkester. Utan
eller?
KD. Och det var ju bara så här.
Men detta måste väl vara drygt 10 år sedan då?
Ja, det var nog runt 08.
Ja, det låter som så här mitten 2000-tal. Nej, men det har ju ändrats otroligt mycket med vad man får lov att säga i tv eller inte.
Sen tog vi ett foto då på alla artister som var med, och kvarga sa så här, de fyra besvärligaste personerna i musiksverige på en och samma bild. Och då kom att Christian Antille skrattade väldigt högt igenkännande. Han kände sig nog väldigt besvärlig själv då.
Det låter som en bra ändå första erfarenhet med SVT.
Ja, det var otroligt. Men det har förändrats mycket på 10 år.
Det tycker jag.
Jo, alltså om man tänker nu, de, alltså för... ja, men vad hette det, Lorry med Farbror Bosse då, som var liksom pedofilhumor på bästa sändningstid i SVT. Det var ju för sig kanske 20 år sedan.
Mm.
Men det verkar inte varit så mycket protester då alls. Det var liksom, jag tror det är samma personer som tyckte Farbror Bosse var jätterolig på 90-talet som blev väldigt upprörda nu över att låten knulla barn.
Alltså jag gjorde misstaget av att köpa Albert och Herbert samlingar för att visa ungarna, eftersom jag ändå är från Göteborg och jag vill ändå att de ska ha någon form av himla arv med sig. Så jag och en kompis hade en idé om att vi skulle ha startat någon så här föräldrakooperativ där man bara lyssnar på Albert och Herbert och sånt där för att de ska lära sig göteborgska. Men så visade de för ungarna och blev helt råchock chockad av hur grovt det var. Mm. Hur extremt sexistiskt det var. Det är ju det att man tänker, Albert Herbert gjorde en julkalender, så man tänker att det var barnunderhållning. Men det var ju inte alls det.
Var det där de hade en pistol i en av luckorna? För jag kommer ihåg, jag hade
ja,
den kalendern.
Ja, jag sparade hemma. Den. Jo, det var det väl. Det är Tomte som ser ut så här.
För det kommer jag ihåg, debatten var, det var så här, då rasade folk av att man hade en pistol i en av luckorna.
Men var det Albert och Herbert verkligen?
Jag vet inte, det var någon julkalender i alla fall.
Ja, för att jag klippte ut den luckan och hade den på min anslagstavla.
När du var liten?
Ja.
För att du tyckte det var coolt med pistol?
Ja, för att det var förbjudet och folk var arga. Jamen. Vadå, är du chockad?
Nej, jag tyckte bara det var roligt.
Nej, men då var jag väl, för det var innan vi flyttade, så det måste ha varit...
Gissa. För det var ju bara liksom en tecknad bild av en pistol.
Jo, men det var det att den var förbjuden och folk var arga. Jag menar, jag lyssnade ju på hårdrock. Jag tyckte ju, du vet, det var på den tiden då Hem och skola bråkade som mest. När Alice Cooper skulle komma och spela. Att det var ju så här, du vet, demonstrationer utanför och sånt för hårdrocken och sånt på 80-talet. Och jag har ju alltid... tyckte att det har varit roligt. Jag var ju väldigt lillgammal som barn och liksom, du vet, hittade... Men var väldigt vetgirig. Mm. Vilket nog också har gjort att jag har dragits till den här sortens saker. Mm. Att man hittade porrtidningar tidigt, man hittade så här fula grejer tidigt. Jag började läsa så här tantsnuskromaner när jag var 10-11. Mm. Och grejen är att jag har ju en dotter nu som är 11. Och bara... Han ser hur sjukt liten jag var ändå när jag läste, du vet, Hollywood. Fan, hette den Hollywoodfruar? Ja, Jackie Collins, både Sidney Sheldon, böcker, alla dem.
Mm. Sidney Sheldon, Hästarnas dal, eller nej, vad heter de? Grottbjörnens folk.
Ja, nej, Sidney Sheldon var ju mer Tracy's Hämnd och massa sådana fantastiska böcker, tyckte jag. Man lärde mig och lärde sig och hade väldigt mycket material för fritidssyssla, om man säger. Mm. Men... Nej, men det har väl alltid varit kul. Ju mer man inte har fått göra, desto mer man velat göra det. Liksom. Mm. Och så är det väl lite fortfarande.
Jo, men det finns något väldigt roligt i det, tycker jag. När jag tänkte på en kille i min klass, som när vi gick i mellanstadiet, som var ganska busig.
Mm.
Och när vår lärare hade så här liksom kom med förslaget, hon tyckte då att vi eleverna pratade för mycket under lektionerna och frågade hur vi skulle lösa det liksom.
Mm.
Och då var det hans förslag var liksom att de som pratade skulle få ett hårt straff. För han tyckte det var liksom coolt att det var liksom lite farligt och så häftigt med straff. Han fattade inte att det skulle drabba, eller han fattade kanske att det skulle drabba honom hårdast. Men han tyckte ändå det var så coolt med straff. Att okay, han ville.
Nu ska jag berätta något sjukt som jag knappt har sagt till någon. Att jag och min bästa tjejkompis, vi hade en klubb. Man hade ju mycket klubbar i lågstadiet.
Mm.
Vi hade en hemlig klubb som hette Tortyrklubben. Som gick ut på, detta var nu 8, 9, 10. Som gick ut på, själva planen för Tortyrklubben var att man skulle ringa på hos random grannar och be dem piska oss. Jag vet inte var det här kommer ifrån.
Hur gamla var du då?
Nej, men jag måste gå till trean, fyran typ. Så hade vi ett schema varje dag, eller så här på veckorna när vi skulle leka. Måndagar, då stal vi post. I vårt trevliga villområde. Andra dagar skulle vi då liksom ringa på. Vi ringde ju aldrig på oss. Vi ringde på någon gång och så sprang vi därifrån. Men det var väl någon form av så här sexuellt uppvaknande. Det var vi som hittade tidningar och sånt där. Och liksom, vi hade också schemalagda dagar för en sexuell utforskning och sånt. Så att, det var väldigt, men det var ju någonting med just liksom våld, sex, som både hon och jag var väldigt liksom fascinerade av. Mm. Och det var ju just hon och jag som lyssnade som mest på Onkel Konkel också, som, ja men du vet, vi lyssnade på hårdrock och du vet, man var pojkflickor som lekte jävligt, men hängde mycket med killar och slogs mycket och spelade fotboll och var jävligt... De är ganska hårdhudade ungar. Liksom.
Mm.
Så att, och det har ju liksom hållit i sig på något vis.
Mm. Då avslutar vi med ännu ett scoop.
förlåt! Ja.
Och med de orden avslutar vi detta avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Ike Johansson.
Fullbordat samtal.
Kanske heter jag det. Först högst oklart.
Fullbordat samtal.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.